Rabbi Marcus Ehrenpreis obesvarade kärlek av och med Göran Rosenberg.
Kapitel 1. Det judiska. En prolog. Vi föddes in i det judiska, både du och jag. Du, när så många judiska vägar fortfarande syntes öppna. Jag, när så många judiska vägar hade stängts. Du, när så mycket fanns att bryta upp från och göra upp med och gjuta nytt liv i. Jag, när så mycket judiskt liv var förintat och frågan på allvar kunde ställas om det judiska ens var möjligt längre. Det judiska hade det svårt redan när du föddes in i det, det vet ju du om någon. Men din tids judiska vägar var vägar från mörker till ljus, från villrådighet till klarhet, från förnedring till upprättelse, från förtvivlan till hopp. Eller för att tala med ditt språk, från judendomens på nytt födelse till världens förlossning. Vilket är en mycket judisk väg, onekligen. Förbundet, utvaldheten, profeterna, messias och allt det där. Jag återkommer. Men när jag föddes in i det judiska och du bara hade några år kvar att leva och det inte fanns någon väg förbi Auschwitz, var det svårare att föreställa sig judendomens på nytt födelse och än mindre världens förlossning, och därmed svårare att föreställa sig den fortsatta meningen med det judiska överhuvudtaget. En mening återstod förstås, och du såg den tränga undan alla andra meningar i takt med att det judiska reducerades till ras och judar reducerades till föremål för förintelse och judisk mening reducerades till judars överlevnad. Men för dig fanns ingen judisk mening i överlevnad enbart. För dig kunde det judiska bara ha en mening om det judiska förbundet med Gud överlevde, vilket så småningom tvingade dig att se en mening också i Auschwitz. Det som överleva denna olycksdigra tid, det som helbrägda kunna rädda sig ur de sammanstörtade ruinerna, komma med ett klar blick, rena hjärtan och oförsvaga tro att delta i uppbyggandet av en bättre och lyckligare värld. Förkunnade du vid en tid när den judiska värld som du hade fötts in i var på väg att förintas och överlevnad var det enda som gällde. Men vad annat kunde du göra? Slänga Israels Gud på sophögen? Ta tillbaka allt du hade sagt och skrivit och trott på i hela ditt liv? Tala om för din ännu skonade flock i Stockholms synagoga att också du hade förlorat tron på det judiska? Nej, det kunde du inte. Att tro på det judiska, det måste du intala såväl din församling som dig själv, var att tro på en Gud som var närvarande också i sin allt mer provocerande frånvaro. På försoningsdagens afton den 9 oktober 1943, vid en förbön för judeförföljelsernas offer, så som det stod i programmet, lät du profeten Habakuk ropa ut allas er övergivenhet och psalmisten sätta ord på allas er betryckthet, och jag vill gärna tro att den frånvarande guden för ett kort ögonblick gick som en rysning av igenkännande genom de täta bänkraderna i Stockholms stora synagoga. Hur länge, herre, ska jag ropa utan att du lyssnar? Kalla dig till hjälp mot våldet utan att du griper in? Varför låter du mig bevittna ondskan? Hur kan du åse förtrycket? Rädda mig, Gud. Vattnet når mig till halsen. Jag har sjunkit ner i bottenlös dy och har inget fotfäste. Jag har kommit ut på djupt vatten, strömmen vill dra ner mig. Jag har ropat mig trött, min strup är hes, mina ögon värker. Jag har väntat länge på min Gud. Flera än håren på mitt huvud är det som hatar mig utan grund. Många är det som vill förgöra mig, som är mina fiender utan själ. Jag tvingas lämna tillbaka det som jag aldrig stulit. Du känner min dårskap, Gud. Min skuld är inte dold för dig. Låt mig inte dra skam över dem som hoppats på dig. Herregud Sebaot, låt mig inte dra vanära över dem som söker sig till dig, du Israels Gud. Nej, inte ens i denna mörkaste av stunder tänkte du bidra till att dra skam och vanära.